Vem är det som inte hänger på korset längre idag?
Vem är det som inte längre finns kvar i graven? Vem är det till och med som lever fortsatt idag?
Jesus.
Vi provar en gång till. Vem är det som lever ännu idag?
Jesus.
Gott. Nu hör jag att jag är i pingstkyrkan. Bra. Jag vaknade tidigt den här morgonen. Och solen hade vaknat också tidigt, märkte jag. Och där vi bor nu så har vi utsikt ute på området. Så finns det en flaggstång som står ganska centralt. Och där så brukar det vanligtvis vara en så blågul Sverigevimpel som vajar. Nu i morse så såg jag att svenska flaggan vajade där. Upplyst i solen, det gula korset. Och ni vet hur det är med oss predikanter, vi hittar alltid ett samband. Men jag tycker ändå att det här var väldigt talande. Är det någon dag som det är värt att flagga på, så är det den här dagen. Jag ska läsa texten för den här gudstjänsten som då är hämtad ifrån Markus evangeliet, det 16 kapitlet. Och jag läser från början. När sabbaten var över köpte Maria från Magdala och Maria, Jakobs mor och Salome, välluktande kryddor för att gå och smörja honom. Tidigt på morgonen efter sabbaten kom de till graven när solen gick upp. Och de sa till varandra, vem ska rulla undan stenen från graven åt oss? Men så fick de se att stenen var borta, var bortrullad. Den var mycket stor. De gick in i graven och såg en ung man i lång vit dräkt sitta där till höger och de blev förskräckta. Men han sa till dem, var inte förskräckta. Ni söker efter Jesus från Nazaret, han som blev korsfäst. Han har uppstått, han är inte här. Se, här är platsen där han blev lagd. Men gå och säg till Petrus och de andra lärjungarna, han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom. Så som han har sagt er.
Han var inte där.
Nej, men graven var ju alldeles tom.
Ingen sa att han lever.
Nej, men kan det vara sant, Salome?
Han lever, han lever. Jesus lever.
Men vi såg ju att han var korsfäst. Men sen fanns han ju inte där.
Och vi som skulle gå och smörja hans kropp med kryddor. Och så var graven helt tom. Vad ska vi göra med de här nu då?
Och vad ska vi göra med de här blodiga bindlarna? Det var ju det enda som fanns kvar när vi kom till graven. Ah, vi lägger det här.
Vi måste gå och berätta. Vi måste gå och berätta för lärjungarna att Jesus lever.
Spring nu.
Ja!
När Jesus hade uppstått på morgonen efter sabbaten visade han sig först för Maria från Magdala, vilken han hade drivit ut 7 demoner ur. Hon gav sig iväg och berättade för dem som hade varit tillsammans med honom och som nu sörjde och grät. När de fick höra att han levde och att hon hade sett honom trodde de inte det. Därefter visade han sig i en annan skepnad för 2 av dem medan de var på väg ut på landet. Också de gick bort och berättade för de andra, men inte heller de blev trodda. Sedan visade han sig också för de 11 medan de låg till bords. Och han förebrådde dem för deras otro och halsstarrighet, då de inte hade trott på dem som hade sett honom uppstånden. Han sa till dem, gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska räddas, men den som inte tror ska bli dömd. Dessa tecken ska följa dem som tror. I mitt namn ska de driva ut demoner. De ska tala nya tungomål och de ska ta ormar med sina händer. De ska inte bli skadade om de dricker dödligt gift, och de ska lägga sina händer på de sjuka och göra dem friska. När Herren Jesus hade talat till dem blev han upptagen till himmelen och satte sig på Guds högra sida. Men de gick ut och predikade överallt. Och Herren bistod dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det. Tack Herre för den här påskdagen. Tack för uppståndelsens dag Herre som vi får fira. garanten, Herre, för hela vårt hopp, våran räddning, Herre. Det var stort att du dog för oss, Herre, men det var ännu större att du uppstod till nytt liv. För oss, varenda en som sitter här, för hela den här världen. Jag ber, Herre, att du med din ande bara upplyser oss om storheten i den här sanningen, den här förmiddagen. I Jesu Kristi namn. Amen. Det var en ny morgon när kvinnorna var på väg till Jesu grav. Men det var mycket, mycket mer än det. Det var en ny värld den här påskdagsmorgonen. När kvinnorna kom till graven och fann att den var tom. Jesus så var inte död längre, utan han hade återvänt till ett nytt liv. Och från och med nu så skulle ingenting bli som det har varit förr. Historien hade tagit en ny riktning. Ondskans, syndens och dödens makt hade brutits. Och från och med nu så skulle allt sakta men säkert bli bättre och bättre. Den här världen, kan man säga, hade vänts i rätt riktning igen. Döden kunde inte hålla Jesus. Det fanns en makt som var starkare än döden. I Apostlagärningarna, andra kapitlet, så kan vi höra så här, förkunnas det på det här viset. Israeliter, lyssna på mina ord. Jesus från Nazaret, en man vars uppdrag Gud bekräftade inför er genom att låta honom utföra kraftgärningar och under och tecken mitt ibland er, som ni själva vet. Han utlämnades efter Guds beslut och plan, och ni lät laglösa spika fast och döda honom. Men Gud löste honom ur dödens vånda och lät honom uppstå, eftersom det inte var möjligt för döden att döden skulle få behålla honom i sitt grepp. Det var därför som graven var tom den här morgonen. Det fanns en kraft, det fanns en makt som var starkare än döden. Och den kraften reste Jesus upp till liv igen. Och det var Gud själv som gjorde det. Det var förutbestämt att det skulle bli på det här sättet. Och det är det här som är påskdagens budskap. Men för Jesu lärjungar så ställdes de nu inför en situation där de tvingades ta ställning till: ska vi tro på det här eller inte? Ska vi tro på att Jesus har uppstått och kommit till liv igen eller inte? Jesus hade ju sagt till dem att det här skulle ske, men de verkar inte ha kunnat ta till sig det han sa. Antingen så förstod de inte innebörden i det han sa, eller så sköt de ifrån sig den informationen för att det var jobbigt att höra att han skulle bli dödad. Eller så hade de helt enkelt svårt att tro på det. Kom ihåg att det var inte många av hans lärjungar som fanns i Jesu närhet när han blev dömd till döden och korsfäst. Bibeln så ger oss endast den informationen att det var Johannes som fanns med vid korset. Vi känner till Petrus svek och det som hände kvällen innan. Det berättar Bibeln om. Vi har också en information om att Judas sen ångrade vad han hade gjort, står det. Men de andra lärjungarna så står det inte så mycket om just vid den här tiden i Jesu liv. Förutom att vi vet att när de var i Getsemane och de kom för att gripa Jesus, så blev de rädda och flydde. Jesus dog som han hade sagt att han skulle göra, men det verkar som sagt, de verkar som sagt ha haft svårt att tro på det han sa skulle hända efteråt, att han skulle uppstå igen på den tredje dagen. Vi hörde inledningsvis och fick det dramatiserat här också vad som hände på påskdagsmorgonen.
Och det verkar inte som att Jesu lärjungar förväntar sig några mirakel den här morgonen. Det var inte så att de satt och vakade på säkert avstånd utanför graven för att se vad som skulle hända. Det verkar inte som att det fanns en förväntan på att någon uppståndelse skulle inträffa den här morgonen hos lärjungarna. Vi får reda på att det fanns några kvinnor som var hans lärjungar som kom till graven tidigt på morgonen för att smörja hans kropp. Med andra ord, de var i färd med att göra och ordna saker som man vanligtvis gjorde för personer som var döda. De verkar inte heller ha haft med i beräkningen att graven skulle vara tom när de kom dit. De förväntade sig nog att Jesu kropp skulle finnas där. Och kan man klandra dem egentligen? Jag menar, även om de nu alla förstod att Jesus var en extraordinär person, så är ju ändå företeelsen att någon som är död och kommer tillbaka till livet är ju också en ganska extraordinär händelse. Visst så hade flera av dem varit med när Jesus uppväckte Lazarus. Men kanske hade många av dem ändå svårt och brottades med den här tanken som de flesta judar hade på den här tiden. Synen på deras utlovade Messias och hur han skulle vara. Han skulle ju komma som en kung och regera som en kung. Och mycket av det som hände sista tiden i Jesu liv var ju långt ifrån av kungligt värde, om man tänker rent mänskligt sett. Det var en rejäl avsaknad av kunglig glans. Skulle det verkligen sluta på det här sättet? Tänk om Jesus inte var den som han hade sagt att han var. Nej, det ville de ju inte tro förstås. Men kanske plågades de och brottades de också med de här tankarna under de här dagarna. Vi läste ju berättelsen om påskdagen ur Markus evangeliet. Jag ska läsa delar av det här igen. Fast nu kommer jag att läsa från Johannes evangeliet. För hos Johannes så finns det en del intressanta iakttagelser som faktiskt utelämnas i de andra evangelierna. Jag vet inte om ni såg det, men jag hade satt som rubrik för min predikan idag: Jesu uppståndelse och berättelsen om den hoprullade huvudduken. Jag läser ifrån Johannes 20, några verser framåt. Tidigt på morgonen efter sabbaten, medan det ännu var mörkt, kom Maria från Magdala ut till graven och fick se att stenen för ingången var borta. Hon sprang genast därifrån och kom och sa till Simon Petrus och den andra lärjungen, den som Jesus älskade: de har flyttat bort Herren ur graven och vi vet inte var de har lagt honom. Petrus och den andra lärjungen begav sig då ut till graven och de sprang båda två. Men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där, men gick inte in. Simon Petrus kom strax efter och han gick in i graven. Han såg bindlarna ligga där, liksom duken som hade täckt huvudet. Men den låg inte tillsammans med bindlarna, utan hoprullad på ett ställe för sig. Då gick också den andra lärjungen in, han som först hade kommit till graven. Och han såg och trodde. Här får vi en redogörelse för att Maria från Magdala kom till Jesu grav på morgonen. Hon får se att stenen framför graven har blivit bortrullad. Hon springer och hämtar Petrus och Johannes och säger förtvivlat till dem att någon har rövat bort Jesu kropp ifrån graven. Johannes och Petrus springer till graven och inte någon verkar ännu ha kommit på den här tanken: tänk om Jesus har uppstått. Precis som Johan faktiskt sa att han skulle göra. Vi får reda på att Johannes kommer först till graven och han tittar in. Han ser att den är tom. Han såg att linnebindlarna fanns kvar. Och Petrus, står det
gick in i graven, och där står det att han också såg bindlarna ligga där, liksom duken som hade täckt huvudet. Men den låg inte tillsammans med de andra, utan den var ihoprullad för sig på ett annat ställe. Och sen står det också om den andra lärjungen att han gick in, att han såg och trodde. Det som noteras i de här raderna i Bibeln så är faktiskt bärare av större betydelse än många kanske är medvetna om. Att graven är tom är naturligtvis centrum i det här budskapet. Det är också det som står i centrum i Johannes evangeliets skildring av vad som hände den här morgonen. Men Johannes, som ju själv var ett ögonvittne, en som personligen gick in i Jesu grav, har också valt att ta med en detalj i sin beskrivning av vad han såg, vad han var med om. Som faktiskt är ett starkt budskap. Och som vi som lever i en helt annan tid nu än när det här hände, och som ju kanske inte alltid till mans är så jätteinsatta i judiska traditioner, det här kan vara någonting som vi lätt missar. Johannes skriver att både han och Petrus såg att graven var tom, de såg linnebindlar, men sen gör Jesus som sagt, Johannes, det här tillägget som många läser förbi eller knappt lägger märke till. Jag gjorde det själv det många år förrän det var någon som jag läste någon som hade påpekat något kring den här meningen. Han såg bindlarna ligga där, liksom duken som hade täckt huvudet. Men den låg inte tillsammans med bindlarna utan hoprullad på ett ställe för sig. Då gick också den andra lärjungen in, han som först hade kommit till graven. Och det fick som resultat att han såg och trodde. Vad var det som han såg förutom en tom grav och gravbindlar? Jo, en huvudduk som låg hoprullad på ett ställe för sig. Och när han såg det här så trodde han, vittnar evangeliet om. Det är lite mörk bild där kanske, men på den här så ser man i alla fall. Det ska föreställa bindlarna och sen så... Ja, det är kanske inte lite svårt att säga, men i alla fall så finns det på den här bilden i hörnet där en symboliserar en hopvikt eller en hoprullad huvudduk. Vad var det då med den här huvudduken som var så speciellt? Varför var det så viktigt att få med den här informationen i berättelsen om Jesu uppståndelse och den tomma graven? För att förstå den här noteringen om den här duken så behöver man känna till lite grann om den judiska traditionen. Jag ska bara kortfattat berätta lite grann om bakgrunden och vad det här betyder och varför det här var så. Johannes tydligen tyckte att det här var så viktigt för att få med i sitt evangelium. På Jesu tid så var det inte ovanligt att det fanns människor som jobbade som tjänare och tjänarinnor. Och då var anställda och hjälpte till och passade upp människor som befann sig högre upp i samhällshierarkin. Och en duk så har en väldigt stark symbolik med en tjänare. Det är någonting som en uppgift som man gör gentemot sin herre. Och det var ändå en tradition som många judar har det känt till i tusentals år vad det här symboliserade. Duken var en symbol som en tjänare hade och använde sig av. Och till exempel när en tjänare hade som dukat ett bord för sin herre när det var dags att äta. Och snyggt och prydligt ut. Han hade ställt fram maten och sen så hade han också vikt ihop eller rullat ihop en handduk eller en servett bredvid där husets herre skulle sitta och äta. Och när tjänarens herre åt sin måltid så brukade då tjänaren gå ut ur rummet och så fanns man någonstans där i bakgrunden för att ha uppsikt. Men man hördes inte, man syntes inte, men man stod där i bakgrunden för att vara redo till att
komma in och hjälpa till när det behövdes. Duka undan och plocka undan och så vidare. Och på Jesu tid så åt man ju inte med knivar och gafflar, utan man åt med händerna. Och det säger sig självklart att då fick man ju mat på fingrarna. Och det här så ville man ju, när man var klar förstås, torka av dem med en duk eller en servett som fanns placerad bredvid där man satt och åt. Och när tjänarens herre var färdig att äta så tog han ju duken som fanns och så torkade han händerna. Och sen bara så kastade han undan den när han var klar. Och jag menar, vi vet inget märkligt med det, vi gör ju samma sak. Tänk om du sitter vid ett bord och äter och så är det någon som har dukat upp snyggt där och så finns det kanske en servett som någon har vikt ihop väldigt prydligt och fint. Och sen när du är klar så behöver du torka dig runt munnen eller någonting. Du viker ju inte ihop servetten på samma snygga sätt som den var när du satte dig vid bordet, eller hur? Utan man tar ju den och så torkar man sig och sen lägger man den på tallriken och så. Så tror jag de flesta gör. Och det är inget konstigt med det. Men och när då husets herre slängde duken eller servetten på bordet så var det ett tecken då för tjänare att nu har jag ätit klart. Nu är jag färdig. Nu kan tjänaren komma in och plocka undan efter mig. Men om herren i huset reste sig upp och lämnade rummet utan att ha rört duken, utan att ha rört servetten, att den fortfarande låg prydligt hopvikt, då var det ett tecken för tjänaren att husets herre är inte färdig med sin uppgift. Det är någonting som återstår. Så det betyder att hans herre var ännu inte klar. Han kommer att komma tillbaks. Jesus gav ett tecken vid sin uppståndelse. Den hopvikta eller hoprullade duken som Johannes skriver om, så är en symbol som vittnar om att jag är inte färdig med min uppgift. Någonting återstår. Jag kommer att komma tillbaks. Jesus fanns inte i graven när lärjungarna kom dit, men Jesus hade lämnat ett meddelande. Och alla på den tiden förstod symboliken, vad den här hoprullade duken stod för någonting. Och som det står, lärjungarna såg och trodde. Jesus uppstod från döden för att han var inte klar med sin uppgift. Han hade mer att göra. Se, jag gör allting nytt. Det nya hade kommit in i världen tack vare Jesu uppståndelse. Men det slutade inte med hans uppståndelse. Jesus upphörde inte och han har inte upphört med sitt verk efter att han uppstod från döden. Han har fortsatt och han fortsätter än idag. Han kommer att fortsätta fram till den dag då hans uppdrag som han har fått ifrån Fadern är fullbordat. Och den dagen kommer att vara den dag han kommer tillbaks till oss. När en befallning ljuder och en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv stiga ner ifrån himlen. På den dagen ska han stå med sina fötter på Oljeberget mitt emot Jerusalem österut. Jesu uppståndelse så är garanten för vårt hopp, våran tro. Det var väldigt stort att Jesus dog för oss, men det skulle inte haft någon avgörande betydelse om han hade förblivit död. Men nu uppstod han igen. Och han lever. Och det var det som gav lärjungarna hopp och mod om framtiden. Och den här dagen som det är idag, som är det som är i fokus för den här dagen. Det borde med rätta göra samma sak för varenda en av oss. Om det är någon dag som det passar sig att flagga på, då tycker jag det är idag. Vi ber tillsammans. Tack Jesus. Återigen, det kan kännas svårt ibland att med ord försöka beskriva storheten här i ditt verk. Men vi har alla upplevt dig. Vi har alla upplevt uppståndelsekraften i våra liv. Vi har alla mött dig på olika sätt. Vi har alla fått vittnesbörd om att du lever. Du har gett oss av din ande. Och vi har upplevt din närvaro i våra liv på många olika sätt. Och vi tror att vi kommer att få uppleva det mer och mer längs tiden går, Herre. För varje dag så är vi en dag närmare kring det här meddelandet som du lämnade i graven med den hoprullade duken. Att du är inte klar med din uppgift. Du har inte lämnat. Du kommer att komma tillbaks. Tack Jesus för det.